CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vad tycker Socialdemokraterna och Magdalena Andersson? Är de för eller mot kärnkraft? Det är ju helt obegripligt de svaren som kommer här.
Jag skulle vilja svara rakt på det, men det går inte att svara rakt på den frågan. För det beror på otroligt många olika faktorer. Och det är just det som har gjort att det här arbetet i EU har tagit så lång tid.
Smittspridningen skenar nu i Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens statistik över antalet insjuknade.
Alla är vaccinerade i princip. De fåtal som inte är vaccinerade, de får skylla sig själv.
The former president of the United States of America has created and spread a web of lies.
Moderaterna backar tydligt, för andra månaden i rad dessutom, och passeras därmed av Sverigedemokraterna som landets näst största parti.
2022 års första veckopanel. Välkomna. Moderaterna KU-anmäler energiministern, och återigen är det synen på kärnkraft som spökar och vad som menas med hållbar. Omikron-varianten marscherar vidare och diskussionen om vaccinpass hettar till. Och president Biden ger Donald Trump skulden för stormningen av Kapitolium för ett år sedan. En timme om veckan som gått. Jag heter Staffan Dopping. Ja, vi börjar på en gång med att introducera panelen. I Härjedalen finns Hanna Wagenius, jurist och lokal centerpolitiker. Hur är läget mitt i Sverige?
Det är fantastiskt. Vi har snö och minusgrader precis som det ska vara den här tiden på året.
Och här i Stockholm finns Jonas Lundgren, frihetlig marxist och aktiv i Ölfrämjandet med mera. Hur är stämningsläget?
Jo, det är bra. Jag gör mina sista dagar av pappaledighet just nu, eller föräldraledighet heter det, innan jag går tillbaka och kör valrörelse. Så att jag fortsätter ladda upp batterierna.
Valrörelse för Vänsterpartiet i ditt fall.
Jajamän.
Och välkommen åter Johan Wenström, doktor i statsvetenskap och anställd vid Institutet för näringslivsforskning och medarbetare på Svenska Dagbladets kultursidor med mera. Har du hämtat dig från jul, nyår och trettonhelg?
Ja, det får man säga. Jag är glad över att vara tillbaka här i veckopanelen.
Har det hänt då någonting mellan jul och nu? Jajamensan.
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen åtalas för grovt svindleri och i andra hand grov marknadsmanipulation av Ekobrottsmyndigheten.
Studio 1 rapporterade i början av veckan, enligt det här åtalet mot Swedbanks tidigare vd, kände Bonnesen till att det fanns problem med Swedbanks insatser för att motverka penningtvätt i bankens estländska verksamhet, men ska ha mörkat det här medvetet. Hanna Wagenius, hur stor skandal är det här?
Jag tycker att det är väldigt problematiskt för Swedbank, om vi ska vara helt ärliga. Det rör sig ju om pengar som man kan väl säga har gått till syften man kan misstänka har använts för att destabilisera den västerländska demokratin bland annat. Och det är ju, för att uttrycka sig diplomatiskt, ganska omysigt att som bank vara med och bidra till. Och det är ju så att som vd har du ett yttersta ansvar. Du ska hålla ordning på de här sakerna och inte mörka dem. Du ska dra fram det i ljuset om det händer någonting. Jag tycker det är väldigt bra att Ekobrottsmyndigheten har tittat närmare på det, och finner de att det finns anledning för åtal, då ser vi fram emot den rättegången.
Swedbank har ju sina rötter i sparbanksrörelsen som traditionellt har haft många småsparare och har antagit en särskilt ansvarsfull roll i samhället i många år. Johan Wenström, ska man vara förvånad över att en stor bank med den profilen hamnar i en sån här situation?
Kanske inte så förvånad med tanke på att Swedbank på ganska kort tid har rört sig bort från sina rötter i sparbanksrörelsen som ju skulle uppmuntra till sparsamhet och som saknade vinstintresse.
Hur har man rört sig bort menar du?
Ja, man har rört sig mot att bli mer av en snajdig investmentbank med ett stort, en stark närvaro i Baltikum. Och så vitt jag förstår så har man bidragit mycket till lånekarusellen i Baltikum i upptakten till finanskrisen 2007-2008.
Jonas Lundgren, vad är din reaktion?
Nej, men man kan väl säga att det som Johan säger har ju en ganska stark bäring i att Swedbank har blivit en mer poppig aktör, eller vad man ska säga. Sen är det ju så att de här rötterna, de glöms väldigt ofta och väldigt snabbt bort. Det är ju bara att titta på många företag som har folkrörelsebakgrund inom socialdemokratin, till exempel försäkringsbolag eller bensinaktörer eller vad det än må vara, så finns det ju en ganska stark tendens att man fort blir lite fartblind när man ska så att säga marknadifiera den verksamheten man driver på den öppna marknaden. Och det här är väl ett ganska tydligt exempel på det. Och där kan man väl säga att Bertolt Brecht kanske hade rätt i att det kanske är mer kriminellt att äga en bank än att råna en. Just i det här fallet så blir de ju faktiskt dömd för det. Så, eller förhoppningsvis.
Men jag tycker också att det finns en annan intressant aspekt av detta. Just nu pågår i USA en rättegång mot Elizabeth Holmes, entreprenören bakom bluffföretaget Theranos, som lyftes fram.
Hon har ju fällts för bedrägeri i några punkter.
Ja, just det. Och hon lyftes ju fram mycket på grund av sitt utseende, sitt kön och höjdes till skyarna på grund av de mer ytliga egenskaperna. Och det har varit lite samma sak med Birgitte Bonnesen, skulle jag hävda, att hon har beskrivits som en väldigt färgstark kvinna som har tagit plats i offentligheten och fått mycket uppskattning för det snarare än för andra och kanske viktigare egenskaper. Och att bli framlyft på det sättet som Elizabeth Holmes och Victor Bonnesen har blivit kanske bidrar till att man blir lite fartblind och man tycker sig stå över saker och så.
Vi ska inte fastna för länge här, men har du, Anna, någon respons på den här parallellen som Johan drar upp här?
Jag tror ju att det kan gälla för karismatiska personer överlag. Vi har ju haft en egen liten ekonomisk skandal uppe i Östersunds kommun kopplat till fotbollsklubben där den tidigare vdn då för det kommunala bostadsbolaget nu senast i hovrätten blev frikänd för ett, ska vi säga, ganska tveksamt sponsringsupplägg, men där han fortfarande står åtalad för mutbrott. Så att jag tror att Johan kan ha en poäng i att när det gäller personer som lyfts fram inte nödvändigtvis bara för sin faktiska sakkunskap utan som personer så är det lätt att man blir lite fartblind, absolut.
Birgitte Bonnesen nekar till brott genom sin försvarare. Och häromdagen kom den här nyheten.
Svensk IS-kvinna åtalas för grov krigsförbrytelse. Hon ska ha medverkat till att hennes son används som barnsoldat av bland andra IS-terroristerna redan när han bara var 12 år gammal.
Från Eko till början av veckan. Den här kvinnan åtalas alltså för grov krigsförbrytelse. Hon har enligt åtalet låtit sin son bli barnsoldat. Sonen är död nu. Det här är första gången som åtal väcks för just det här. De flesta medier anonymiserar kvinnan. Hon är ju inte dömd, men Expressen har valt att publicera hennes namn och bild. Jonas, vilka tankar startar det här åtalsbeskedet?
För det första så måste man ju naturligtvis säga att det här är en väldigt tragisk historia på många vis. Men samtidigt så på ett sätt skulle jag nog säga att det väcker ett hopp att man faktiskt har kommit till åtal i det här fallet. Därför att det finns ju bevisligen personer i Sverige som har rest ner för att ansluta sig till IS och som med berått mod har vetat vad det här är för organisation och vad de sysslar med och vad de vill åstadkomma. Och har man skickat in även sina barn i det ska man naturligtvis dömas för det.
Anna?
Nej, men jag får hålla med Jonas. Det här är ju så som rättsväsendet är tänkt att fungera i de här fallen. Man ska åtala. Finns det tillräckligt bevis ska man också döma. Och jag tycker det känns skönt att man anser att man ändå har så pass mycket utredningsmaterial på den här kvinnan. Att man kan nå fram till en fällande dom och därmed väcker åtal. Har hon gjort det här, vilket ju väldigt mycket tyder på att hon har, då hoppas jag att det är ett långt fängelsestraff som väntar.
Kvinnan nekar till brott. Hon sitter häktad sedan i september. Johan, vad anser du om det här fallet?
Ja, jag tycker att det är alldeles utmärkt att den här kvinnan blir åtalad. De svenska IS-återvändarna har glidit genom fingrarna på rättsväsendet alldeles för länge. Och jag tycker också att det är motiverat faktiskt att Expressen publicerar namn och bild på den här personen. Det bidrar till att öka vår förståelse för det här fenomenet, vilken grupp det egentligen gäller. Jag tycker medierna ofta har givit sken av att det här handlar om vanliga svenska familjer som har åkt ner till Syrien och Irak för att delta i IS, men så är inte fallet uppenbarligen.
På ett sätt kan jag hålla med Johan att det faktiskt är bra att man publicerar namn och bild, för det gör också att man på ett helt annat sätt får påtagligt att det här är människor av kött och blod som är sådana som vi kan stöta på gatan när som helst och som faktiskt har gjort det här med berått mod. Jag tror att det blir påtagligare vad som har hänt nere i Syrien genom att man agerar på det viset.
Samtidigt är det en ganska stark norm inom medierna att inte peka ut personer, i alla fall inte innan dom har fallit. Nu finns det ju undantag. Det här gjorde Expressen ett undantag. Vad gäller Birgitte Bonnesen gjorde alla detta undantag. Det är kanske svårt att säga en före detta vd i en stor bank. Men Hanna, vad säger du om just den här aspekten på det hela?
Nej, men man bör ju som media göra en avvägning kring allmänintresset kontra privatlivsintresset för den person som står åtalad. Och jag är väl tveksam till om man bör publicera namn i det här läget. Det är ju trots allt bara, eller vad man ska säga, så att det har gått till åtal. Blir det en fällande dom däremot tycker jag att saken faller i ett lite annat ljus. Men generellt sett så har vi ju försökt att undvika att ha ett system där alla människor hängs ut i media för saker som de har gjort, utan vi försöker sköta det via domstolarna istället så att de blir dömda. Och jag tycker att det ska vara ganska starka skäl ändå för att man ska publicera namnet på en privatperson, även när det är så här pass allvarlig brottslighet.
Nu så går vi lite snabbt igenom innebörden i den varningstext som lades in i bild på julafton efter att Baloo, Kalanka, Piff och Puff, Robin Hood, jultomten och alla nissarna på tomtens verkstad och tjuren Ferdinand hade önskat god jul.
Och nu, när ljuset är tänt, så återstår faktiskt bara en enda sak för mig att göra. Och det är att få önska er alla en riktigt, riktigt varm och god jul. Här kommer Kalle Anka och alla hans vänner.
Benjamin Syrsa och Tarek Taylor. På ytan så såg väl allt ut precis som under de flesta jular i 60 års tid i Sveriges Television. Benjamin Syrsa och jultomtens verkstad och den här schackrutiga målarfärgen. Men allra sist så kom det in en skylt som innebar att vi som han läsa något, för det swishade ju förbi på bara 5-6 sekunder eller så, förstod att vi hade tagit del av någonting som egentligen inte var riktigt okej. Johan Wenström, vad säger du om den här texten?
Ja, så vet jag förstår. Jag tittar inte själv på Kalle Anka på julafton. Men,
va?
Men så vet jag förstår så var det då en varningstext som upplyste tittarna om att det var någon sorts rasism de hade tagit del av.
Och negativa stereotyper.
Ja. Jag tycker, och så vitt jag förstår, så var det här en varningstext som Disney hade insisterat på. Och jag tycker det är anmärkningsvärt att Sveriges Television böjer sig för ett amerikanskt kommersiellt bolag på det sättet. Att de inte gör en egen redaktionell bedömning. Och, ja,
de har ju sagt att de har förståelse för skylten, har SVT sagt.
Ja, men
det vill säga man har väl gjort en bedömning då?
Ja, men då tycker de väl att det är bra. Men det säger de ju inte rakt ut. Och det framstår ju som att de bara har svalt vad Disney kräver av Sveriges Television. Och ja, hur den har gått till i det redaktionella arbetet så är det ju ja, olämpligt för att inte säga löjligt att ha en sån här varningstext efter Kalle Anka på julafton. Och om det är människor som har blivit upprörda över detta så har jag förståelse för det.
Hanna Wagenius, var det löjligt?
Ja, det är klart att det var lite löjligt. Jag tror att vi måste alla leva med att det finns stereotyper och underliga beskrivningar av människor i det mesta vi tar del av. Walt Disney är absolut inte undantaget, särskilt med tanke på grundaren som väl, jag förstår, hade lite underliga idéer. Men däremot kan jag tycka att det är också lite larvigt att vi ska ha en debatt om det varje år kring Kalle Anka. Någonstans så är det ju så att den visas. Det är Disney som äger den, så de bestämmer givetvis också vad det är som ska visas och hur det ska visas. Jag gissar att alternativet för SVT i det här fallet hade varit att inte ha Kalle Anka på julafton. Och det tror jag hade orsakat lite mer ramaskrin, i alla fall bland oss privatkonservativa som jag själv brukar sälla mig till. Jag tycker väldigt mycket om att titta på den och liksom traditionellt minnas tillbaka en tid till när det här var typ det enda tecknade som gick på TV.
Jonas, negativa skildringar och stereotyper, behöver vi varna som medieföretagen om sånt förekommer i TV-program?
Nej, det tycker jag egentligen inte. Inte på det här viset i alla fall. Sen så håller jag väl med Hanna om att på ett sätt, är det inte den här debatten så är det Lucia eller skolavslutning i kyrkan. Det finns alltid någonting som man kan uppröras över av de här sakerna.
Men
som
varningsskylt har vi aldrig sett förut. Det var faktiskt premiär för just den här kroken.
Absolut, men det är egentligen ganska harmlösa tilltag. Men sen behövs det en varningsskylt? Nej, det kanske det inte behövs. Behövs det bättre förståelse per se om kontext och intention och om källkritik som kanske ska grunda sig i hur man arbetar i skolan till exempel? Absolut, det kan det behövas. Men nej, jag har till och med svårt att se att det är någon som känner sig speciellt kränkt av de eventuella stereotyper som finns eller gestaltas här, och jag har dessutom svårt att se, helt ärligt talat, att man blir kränkt av varningsskylten.
Då går vi till vecka 1:s första huvudämne.
Sverige har framfört att kärnkraften kan ha plats i den här taxonomin. Vi har till och med värnat för och drivit att den ska få finnas i taxonomin under rimliga förhållanden.
Nytt avsnitt i kärnkraftsbråket mellan Moderaterna och regeringen.
Moderaterna anmäler energiminister Khashayar Farmanbar till riksdagens konstitutionsutskott.
Jag förfäras, för jag tycker att det är en avsaknad av svar. Vad tycker Socialdemokraterna och Magdalena Andersson? Är de för eller mot kärnkraft?
EU-nämnden har då velat att kärnkraften ska klassificeras i EUs taxonomi. Och det är någonting som regeringen har framfört, hur EU-nämnden ser på kärnkraftstaxonomin. Och det har, därmed så har regeringen anpassat sig till EU-nämndens vilja.
Ja, det här var från Ekot och Sveriges Radio. Och det är ju inte alldeles självförklarande det här. Men nu i januari ska EU klubba ett beslut om vilka energislag som ska få grön stämpel som kan sorteras in som lämpliga för hållbara investeringar. Och det ingår i det som kallas för taxonomin. Energiminister Khashayar Farmanbar, som väl har blivit kändis på nolltid, säger att han har drivit på för att kärnkraften hör hemma i denna taxonomi. Medan Moderaterna hävdar att energiministern flera gånger har farit med osanning om hur regeringen har agerat och anmäler honom till KU. Jonas Lundgren, vad handlar det här om enligt din mening? Vet den nu rent socialdemokratiska regeringen inte vad den tycker, eller finns det andra skäl till att Moderaterna uppfattar att budskapen inte hänger ihop?
Det är väl klart att det finns en spricka i regeringen i den här frågan. Det är väl bara att kika på fackföreningsrörelsen och våran tidigare statsminister Stefan Löfven. När han var ordförande för IF Metall var väl en av de varmaste kärnkraftvänner vi har haft i den offentliga debatten. Och det kan man ju definitivt inte säga om hela hans parti. Så jag är övertygad om att det finns en spricka i regeringen. Sen kan man ju fråga sig, är KU-anmälning ett slag i luften? Jag skulle nog våga påstå att det är det. Men det är också ett av de verktygen man har som opposition i ett sånt här läge. Så det är väl kanske inte jättekonstigt att den kommer.
Johan Wenström, har Moderaterna skäl att dra energiministern till konstitutionsutskottet?
Jag tror att det för Moderaternas del handlar om att tvinga fram något sorts klargörande från regeringen om var man egentligen står i kärnkraftsfrågan. Jag betraktar det som en del av valrörelsen helt enkelt. För Socialdemokraternas del tror jag att det handlar om att Jag tror att det här är ett led i Magdalena Anderssons försök att ge bilden av att Socialdemokraterna nu går åt höger när de är en enpartiregering och har hakat av Miljöpartiet. Att man har större handlingsfrihet, att man kan tala mer positiva termer om kärnkraft, men att man i realiteten är kärnkraftsmotståndare. Men jag tror att det är skälet till att man talar med dubbla tungor på det här sättet.
Hanna Wagenius, varför har det blivit en sån här fnurra på kärnkraftstråden?
Jag tror att den stora frågan här handlar ju om att man har identifierat den, precis som Johan var inne på, att det här kan vara en viktig valfråga inför hösten, och då vill man försöka få upp den mer på dagordningen helt enkelt. Sen vet jag inte om det är en helt korrekt bedömning som man gör där, men den gör man i alla fall, och jag tror att KU-förhöret handlar mer om det. Det är naturligtvis jättesvårt att avgöra om ministern har farit med osanning eller inte. Men det kanske åtminstone kan redas ut av KU om vi har lite tur.
Mm. Men själva uppgiften här som EU-kommissionen vill gå i mål med, alltså att bestämma för lång tid framöver, ja, kärnkraften ingår i hållbara energislag, eller nej, kärnkraften ska placeras i en annan låda för icke hållbara energislag. Är det möjligt att pressa in energikällorna i ett av två fack?
Ja, när det kommer till kärnkraft så är det väl egentligen obestridigt att kärnkraft är fossilfri energi som är, så att säga, klimatmässigt hållbar. Det ser jag egentligen inga problem med att göra, att man...
Men är det inte en gråskala? Menar, kan alla energislag, är de antingen hållbara eller inte hållbara? Noll eller ett?
Ja, jag tycker i kärnkraftsfrågan så är det tydligt på det sättet att själva energislaget är hållbart. Sen har det ju skett olyckor kring kärnkraft, men det har ju i hög utsträckning mer att göra med att kärnkraftsverk har misskötts eller att de har byggt på platser där man inte riktigt har tagit höjd för till exempel en tsunami och den typen av saker. Mm. Det är inte energislaget i sig som har orsakat de här olyckorna.
Mm. Jonas?
Nej, jag tänker väl att det som är svårt här, det är väl att man ska klassificera som hållbar eller icke hållbar på det viset att uran är ju dessvärre en ändlig resurs. Och då är ju frågan, solen är inte en ändlig resurs, vind är inte en ändlig resurs, vatten är inte en ändlig resurs, men uran är det. Och då är ju frågan, kan man i så fall klassificera någonting som är beroende av uran som en hållbar energikälla?
Och vad är ditt svar då?
Jag tycker inte att man kan göra det. Däremot, så som jag förstår det, så är det en extremt liten andel av den uran som används i ett kärnkraftverk som faktiskt är aktiv i själva processen. Och det gör på något vis att genom att effektivisera och modernisera så kan man få ut mer pang för pengarna för det uran man använder, så att säga. Och det är väl bra. Men om uran inte börjar växa på trän så är det inte en hållbar energikälla.
Jag tycker i så fall att vindkraft är mer, så att säga, hör hemma mer i en gråzon än kärnkraft. Å ena sidan en förnybar energikälla, å andra sidan så tar man enorma landmassor i anspråk och deformerar landsbygden med den här typen av vindkraftverk.
Nej, men kärnkraften tycker jag absolut att man kan diskutera hållbarheten kring. Det är ju obestridligt så att när den är igång så släpper den inte direkt ut någon koldioxid, och det är koldioxid som är det stora akuta hotet mot mänskligheten just nu. Men vi ska vara väl medvetna om att utvinningen av uran, den är inte direkt särskilt hållbar eller grön eller långsiktig på det sättet, och som Jonas var inne på så är den ju också ändlig naturligtvis. Det finns ju spekulation kring om man kan använda tidigare använt uran, alltså sånt som ska ner i slutförvaret i nya generation 4 kärnkraftverk. Problemet med det är ju att processen för att upparbeta det uranet för att det ska kunna fungera i ett generation 4 kraftverk, den är väldigt smutsig, den är väldigt farlig. Jag har varit i kontakt med SKB om det här för flera herrans år sedan till och med. Återkom förra året tror jag kring just frågan, är det här möjligt eller inte? Och de säger att det är i alla fall inte så enkelt som vissa debattörer får det att låta. Dessutom har vi det stora problemet med kärnkraft som är förvaringen, alltså i eventuellt hundratusentals år. Jag tycker vi behöver ofta sätta det i lite perspektiv. Alltså vi har varit beteendemässigt människor i någonstans 25-30 000 år. Men vi har ingen aning om vad som hände förrän till för ungefär 5 000 år sedan. Och inte ens allt skriftspråk som uppkom då kan vi tyda. Hur kan vi kräva att människor om 100 000 år ska ha koll på vad vi stoppar ner i backen nu? Det är ju ett etiskt dilemma, men det är också en fråga om hållbarheten. Så att det är inte svartvitt. Där får jag väl hålla med dig, Staffan. Det kanske skulle behövas någon mer liksom mellanklassificering här. Hållbar eller mindre hållbar eller absolut inte hållbar.
För drygt 3 veckor sedan var Magdalena Andersson på toppmöte i Bryssel, sitt första i egenskap av statsminister, och så här sa hon då till Sveriges Radio i just den här frågan.
Kärnkraften kommer att under, jag menar, i närtid att vara en del av omställningen i Europa, och mot den bakgrunden så tycker vi att man kan ha med kärnkraften i taxonomin. Det betyder dock inte att regeringen menar att den därmed är hållbar. När majoriteten i EU-nämnden säger att jag ska framföra att vi ser att kärnkraften också är hållbar. Så det kommer jag naturligtvis framföra. Men det är ju så att jag vet ju också när man räknar rösterna i riksdagen så är det ju inte så att en majoritet i riksdagen tycker att den är hållbar. Men det här kommer jag att tydliggöra.
Statsministern intervjuades av Sveriges Radios Andreas Liljeheden. Ja, här säger Magdalena Andersson att kärnkraften kan man ha med i taxonomin eftersom den kommer att vara en del av omställningen i Europa i närtid. Men hon betonar att även om riksdagens EU-nämnd, som är mer högerlutande än riksdagen som helhet, tycker att kärnkraften ska ses som hållbar, så anser regeringen inte det. Kan det här bli begripligt för en vanlig väljare?
Tveksamt, va? Alltså hon har, på något vis så har hon ju rätt, men samtidigt så blir det ju också otroligt, otroligt virrigt. Och det beror väl lite på just att regelverket som EU försöker sätta upp är väldigt svartvitt när verkligheten är den här gråskalan. Långsiktigt är inte kärnkraften hållbar. Samtidigt vore det hål i huvudet att stänga alla kärnkraftverk nu, för vi har ingenting att ersätta dem med annat än en kolkraftverk och oljeeldning, vilket vore katastrof för klimatet. Så att... Hon har en poäng, men man kanske skulle uttrycka den lite annorlunda.
Jonas?
Nej, men det är klart det blir obegripligt för väljarna. Däremot så tror jag att det som blir begripligt för väljarna och som är väldigt tydligt just nu, det är ju hur extremt långt egentligen som den här regeringen är beredd att gå för att distansiera sig från Miljöpartiet, och att Miljöpartiets tidigare statsråd just nu är flyförbannade i och med att de i princip har blivit dragna vid näsan när de trott att de haft med sig Socialdemokraterna på många miljöområden. Det är ju högst begripligt.
Om man tittar på energianvändningen i Sverige, och främst på el då, men kanske också som helhet, det är ju en mix av energislag som bygger totaliteten, som var inne på då. Vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, olja, biobränsle, sol, även gas förekommer. Om vi gör ett tankeexperiment och tänker oss att Sverige bara hade vindkraft, 100%, skulle den få stämpeln hållbar om det var vår enda energikälla? Alltså, oavsett liksom vilken andel den har av helheten. Vad tror ni?
Det beror väl på vad man lägger i begreppet hållbar. Det
skulle... Men EU-kommissionen måste väl mena någonting med hållbar? Som hela den debatten handlar om att slå fast vad som ska vara med i taxonomin.
Ja, det skulle ju åtminstone vara socialt ohållbart. Det är omöjligt att planera Sveriges energiförsörjning.
Nej, det tror jag väl inte skulle beräknas som hållbart. Samtidigt så tror jag att vi måste komma ihåg att en stor del av den energimix vi har i Sverige är faktiskt vattenkraft, som står för en stor del av den här energin. Och av vattenkraftverken så är det en extremt stor andel som inte kan klassas som hållbara, av den anledningen att de totalt förstör och utarmar ekosystemet. Så att det finns ju naturligtvis aspekter även när det gäller vattenkraft och vindkraft som gör att man kan höja ett varningens finger. Jag menar, i Sverige så har vi väldigt mycket småskalig vattenkraft. Och den småskaliga vattenkraften, den bidrar till 3% av Sveriges energiförsörjning, om jag minns rätt. men den förstör extremt stora delar av ekosystemet i vattnet. Så då är ju som sagt frågan som vi återkommer till, vad är hållbart och vad är inte hållbart? Och den definitionen är ju bevisligen inte glasklar.
Ja, men jag som kommer ifrån ett landskap där vi har både vindkraft och vattenkraft, men tack och lov ingen kärnkraft, kan väl säga att jag skulle bli förvånad om man sa att vindkraften liksom demolerar stora delar av landskapet. Alltså, det är klart att du får hugga ner träden som växer där medan du ska ha vindkraften på plats, men de växer ju upp igen. Då är det ju som Jonas säger, mer allvarligt med vattenkraften. Och framförallt kan jag tycka att det är väldigt tråkigt att de bygder som har släppt till sina älvar för att man ska kunna ha det här hållbara, planerbara energitillförseln till Sveriges energisystem, de får inte direkt ut någonting av det. Så att ska man göra någonting för att uppmuntra mer hållbar vattenkraft i framtiden, då skulle det i sådana fall vara att förlägga den fastighetsskatten regionalt istället för som idag att den går direkt in i statens skattkista.
Vi lämnar sakfrågan hållbarhet och energislag och tittar lite kort på senaste SVT Novus-mätningen som kom häromdagen.
Moderaterna tappar i den senaste opinionsundersökningen från SVT Novus. I synnerhet så tappar partiet sina väljare till Sverigedemokraterna som åter är Sveriges näst största parti.
Rapporterade Expressen TV. Ja, det som står ut i den här Novus-mätningen är att Moderaterna tappar 2,5 procentenheter och får 18,7. Moderaterna har ju ofta kommit en bit över 20-strecket och i den här mätningen är Sverigedemokraterna större. Johan Wenström, vilken betydelse har det här tappet?
Ja, jag tror att det för Moderaterna har en psykologisk betydelse att man degraderas till landets tredje största parti. Och det här är en trend som mycket väl kan hålla i sig in i valrörelsen, tror jag. Och det finns flera skäl till det. Det ena är att Moderaterna helt saknar energi, initiativkraft. Att man inte visar att man vill ha makten. Man presenterar inget alternativ till den socialdemokratiska regeringen. Man försitter chans efter chans att presentera sitt alternativ och sin politik. Till exempel har vi haft två regeringskriser i närtid där Moderaterna har avstått aktivt från att prövas i kammaren som regeringsbildare. Och då, så att säga, även om man hade matematiken emot sig, så har man då avstått från en möjlighet att visa svenska folket vilken politik man vill föra och med vilka partier man vill göra.
Så det här är självförvållat, menar du?
Jag tror det. Att det finns egentligen väldigt lite av förtroende för att Moderaterna vill ha ett maktskifte. De visar inte att de är angelägna om det. Och den andra aspekten av detta tror jag har att göra med Moderaterna.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Politik i covidfrågan, att man helt har övergivit sitt försvar för individuell frihet och rättsstat och gått längre än regeringen när det kommer till sådant som vaccinpass och så vidare.
Inte föregripa nästa ämne nu. Men okej.
Okay. Ja, det är en viktig del för att förstå, tror jag, varför Moderaterna är så illa ute.
Okej. Okay. Hanna, varför går det just nu så dåligt för Ulf Kristersson och hans parti?
Nej, men jag tror att det är en kombination av faktorer. Dels så verkar det ju som att Magdalena Andersson har ett otroligt högt förtroende hos befolkningen. Och det är klart att det bidrar till att ser man då att man vill ha en stark statsministerkandidat, då vänder man sig kanske i första hand till Socialdemokraterna istället för Moderaterna. Hon är ju också en helt annan debattör än vad Stefan Löfven var. Jag upplever att Ulf Kristersson hade en relativt enkel match med Löfven när det kom till liksom liksom, debattfokus. Men med Magdalena Andersson så kommer han att få det tuffare. Sen tror jag också att det kommer att vara så att man har vissa problem med att övertyga väljarna om att man kommer att kunna hålla Sverigedemokraterna på mattan. För det är trots allt så att det är fortfarande ett av Sveriges absolut mest avskydda partier bland väljarna. Även om de har så pass höga opinionssiffror så de som inte röstar på dem tycker väldigt illa om Sverigedemokraterna. Och det har man inte lyckats förklara hur man ska kunna hantera i en regeringssituation. Och det är klart att den frågan kommer ju att ställas allt skarpare ju större Sverigedemokraterna är. Så att jag tror inte att man på det moderata partikansliet jublade över den här mätningen.
Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer har sagt till SVT att det som har hänt nu, det hänger ihop med att Socialdemokraterna med sin nya partiledare har en smekmånad med väljarna. Socialdemokraterna får 31,3% i SVT Novus. Det är väl nästan jubelsiffror för det partiet. Jonas, vad säger du om det?
Det är väl klart att det kan ligga någonting i det Gunnar Strömmer säger på det viset att det finns ju alltid i politiken ett nyhetens behag. Sen ska man väl komma ihåg att det är också en uppförsbacke att arbeta sig in som partiledare, så de siffrorna brukar ju dala ganska snabbt. Så frågan är väl hur länge det här håller i sig i så fall. Samtidigt så tror jag väl att en stark orsak till att socialdemokratin nu ser så starka siffror, det är att när man tittar på regeringsalternativet på den konservativa sidan med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, så tror jag att Moderaterna och Kristdemokraterna blir svaret skyldiga ganska länge på huruvida man tänker släppa fram Jimmie Åkesson som statsminister om det skulle visa sig att Sverigedemokraterna i valet är större än Moderaterna och Kristdemokraterna.
Men det har de väl sagt nej till rakt redan, tycker jag, om jag har sett.
Fast frågan är ju om det blir politisk realitet eller inte.
Jag håller med om det, att Moderaterna har inte hanterat SD-frågan på ett bra sätt. Det är kontroversiellt att bilda regering med Sverigedemokraterna. Och därför kunde Moderaterna redan i början av den här mandatperioden ha gjort klart att det här kommer att hända. Och vänja väljarna vid den tanken. Och kanske till och med presentera vilka politiker ur Sverigedemokraterna som skulle få statsrådsposter och introducera dem till väljarna och på så sätt avdramatisera hela frågan. Men istället har de lagt 4 år på att säga vi får se, och det tror jag inte kommer att flyga.
Nu i veckan blev det en konflikt som inte var nog med allt det här som ni säger. En konflikt mellan Moderaterna och popsysterduon First Aid Kit. Stämsjungande Johanna och Klara Söderberg gillar inte att Ulf Kristersson på sitt Instagram-konto har lagt en låt som framförs av First Aid Kit som bakgrund till bilder från en rundresa i Sverige. Och de är tydliga på Twitter om att de ogillar Moderaterna. Vi tror på ett inkluderande samhälle och anser att er politik bidrar till motsatsen, skriver systrarna på Twitter. Nu har Moderaterna tagit ner den här musiken även om de anser att de egentligen hade rätten att använda den. Jonas, hur hårt slag är det här för Moderaterna?
Det är inte ett hårt slag för Moderaterna, det skulle jag inte påstå. Däremot så tycker jag att det är intressant på det viset att om jag har förstått saken rätt så hade Moderaterna rätt att använda den här musiken eftersom den hade gjorts tillgänglig för publikspelning på Instagram. Mm. Däremot, det måste ju kunna ses som lite av ett problem för inte bara Moderaterna utan hela det borgerliga blocket så att säga, som har haft, om jag minns rätt, Jokkmokk-Jokke, Willy Crawford och Mange Schmidt på sitt lag totalt sett i stort sett.
Av sådana här vallåtar och sånt.
Men alltså, man ska inte vara taskig på det viset, men Moderaterna är ju ganska förtjusta i att istället prata om istället för att prata om klass så pratar man om Bourdieus kulturella, sociala och ekonomiska kapital. Och att så totalt sakna stöd av dem som besitter det kulturella kapitalet måste ju kännas ganska jobbigt.
Hanna?
Ja, men jag tror inte heller att det här är ett jättestort problem för Moderaterna. Det är klart att det är lite pinsamt när en artist som man har använt musiken av går ut och säger att vi gillar inte er. Men tack och lov så avgörs ju inte politiken i Sverige av vilka musiker som gillar vilka partier, utan det avgörs av vilken politik som väljarna föredrar. Så att det är väl en liten bump in the road, men inte värre än så.
Johan?
Nej, jag tror inte att det är ett årslag för Moderaterna överhuvudtaget. Däremot så är det ett exempel i det lilla på hur Moderaterna helt saknar den här energin, initiativkraften som jag talade om tidigare. Och dessutom saknar humor. För de hade mycket enkelt kunnat skjuta tillbaka till First Aid Kit och säga att ja, utan vår politik så hade det kanske inte blivit något band. Eftersom det bildades på Engelska skolan.
Okej, det tipset har du inte gett till Moderaterna.
Det kommer här i veckopanelen. Det är exklusivt för veckopanelen.
Veckopanelen går vidare.
Ja, smittspridningen skenar nu i Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens statistik över antalet insjuknade.
Förra veckan rapporterades nästan 60 000 nysmittade av covid-19 och det är en ökning med 112%.
Rapport Lisbeth Åkerman och Folkhälsomyndighetens Britta Björkholm. I veckan beslutade också regeringen att ge Folkhälsomyndigheten mandat att införa fler restriktioner om det anses behövligt. Det handlar om att kunna besluta om att vaccinationsbevis kan krävas på fler platser. Bland annat serveringsställen, affärer och researrangörer. Och det är Folkhälsomyndighetens mest dramatiska scenario när det gäller om smittspridning som just nu tycks bli verklighet. Är det någon som har klantat sig här eftersom Sverige uppvisar sådana här rekordnivåer nu vad gäller antalet smittade per dygn? Vad säger ni?
Nej, det är ingen som har klantat sig skulle jag säga. Däremot så är det en naturlig utveckling av den här pandemin. Att nu har det kommit en variant av coronavirus som är mindre virulent helt enkelt. Alltså att den orsakar mildare symptom och står emot också vaccinet. Det var helt förväntat att det skulle utvecklas till slut en variant som står helt emot vaccinet med tanke på hur många som har vaccinerat så att säga. Så att det är mer så vi ska förstå den här utvecklingen.
Hanna?
Ja, jag får väl vända mig lite emot ordvalet att den helt står emot vaccinet. För jag tror att vi kan anta att en stor anledning till att omikronvarianten ändå ger mildare symptom är att en stor del av de som smittas också är vaccinerade. Det är klart att det hjälper till även om inget vaccin kan göra att man helt och hållet aldrig någonsin igen kan bli smittad. Men jag tror inte heller att det är någon som har klantat sig egentligen, utan vi behöver på något vis som mänsklighet acceptera att det finns saker vi inte kan kontrollera och inte kan styra över. Det här viruset är ett av de sakerna. Vi kan försöka parera det efter bästa förmåga, men är det någonting vi möjligtvis har klantat oss med så är det kanske att vi tittar väldigt, väldigt mycket på smittspridning och i mindre grad på sjukhusinläggningar, IVA-inläggningar och dödsfall. Och där verkar ju faktiskt inte omikron ge alls samma utslag som tidigare varianter, och det är jag väldigt tacksam för.
Nej, men det är väl klart att det som är det stora problemet här som Hanna är inne på, det är ju hur många som behöver intensivvård för den här nya typen av coronavirus. Och där kan man väl tänka att sjukvården delvis åtminstone har stått rustad för det här, och man ställer nu in operationer för att ha större beredskap för att öka kapaciteten på IVA. Då är ytterligare som överhuvudtaget går att pressa fram vad jag förstår. Och det är väl klart att det är bra. Samtidigt så har vi ju haft nu stiltje på virusspridningsfronten under, vad ska vi säga, kanske 6 månader. Där det har varit mindre problematiskt. Och att man inte har använt den tiden till att ytterligare öka kapaciteten totalt sett för IVA-inläggningar i Sverige, det begriper inte jag riktigt.
Men vaccinpassen, eller covidbevis som heter på riktigt, deras vara eller icke vara diskuterades i Studio 1 i veckan. Läkaren och medborgerlig samlingkandidaten David Eberhard ansåg att vaccinpassen har spelat ut sin roll.
Är det inte dags att bara säga att den här sjukdomen har vi nu hanterat på ett sånt sätt att vi kan gå vidare? Det är en skyddseffekt som vi vill uppnå med vaccin har vi redan uppnått. Alla är vaccinerade i princip. De fåtal som inte är vaccinerade, de får skylla sig själv. Om du nu är så dum i huvudet så att du låter bli att vaccinera dig, ja men gör det då. Men jag fattar inte varför staten ska lägga sig i det överhuvudtaget.
sa David Eberhard, psykiater, författare och riksdagskandidat för Medborgerlig Samling i Studio 1. Vad säger ni om de här resonemangen?
Johan? Jag håller med om att vaccinpassen kommer i ett väldigt konstigt läge. Det har kommit nu nya mediciner framtagna av bland andra Pfizer som helt reducerar dödligheten i covid till noll.
Så vi har... Du talar ju inte om vacciner.
Nej, jag pratar om tabletter, ja, alltså nya mediciner som har kommit. Så att vi har redan uppnått den punkten där vi kan leva med det här helt enkelt.
Du är på team Eberhard där.
Nej, jag håller inte med honom om att man är dum i huvudet om man inte vaccinerar sig. Det finns fullt legitima skäl. Principiella såväl som personliga till att inte vilja göra det. Jag tycker, men däremot håller jag med om att det här är inte en fråga för staten. I det här läget om människor ska vaccineras eller inte. Det måste vara ett fritt val. Och att man på det här sättet indirekt tvingar människor att ta ett vaccin. Det handlar också om en handfull vaccin som är experimentella. mRNA har tidigare inte använts, så vitt jag förstår, i den här omfattningen. Att tvinga människor att göra det på det här sättet indirekt, det tycker jag är väldigt allvarligt för våra individuella friheter och för rättsstatens principer.
Jonas Lundgren.
Jag håller delvis med på det viset att det är klart att det här är ju ett ganska stort och tydligt ingripande på många vis i våran rörelsefrihet och hur man kan fungera som samhällsvarelse så att säga i Sverige, att använda de här vaccinbevisen. Samtidigt tror jag att man måste vara medveten om att staten är en tvingande aktör, och en stat ska vara så att säga en tvingande aktör. Det är statens roll att vara det, och då får man ju diskutera, är det här någonting som staten ska syssla med överhuvudtaget? Jag tycker nog att staten ska göra det, men med det sagt så tror jag att det vi måste vara väldigt uppmärksamma på nu, det är ju att de restriktioner som finns för våran rörelsefrihet, till exempel hur många som får samlas på en och samma plats och så vidare. Vi får vara väldigt nogsamma på att de inte dröjer sig kvar längre än vad som är absolut nödvändigt. För det tror jag är ett ganska uppenbart hot mot demokratin i så fall.
Hanna Wagenius, var står du här?
Nej, men jag tycker att det finns absolut en problematik med vaccinpassen. Jag förstår att man vill ha upp vaccinationsgraden i befolkningen. Det är väl en fullt legitim vilja från statens sida. Men det blir ju en form av delegerad myndighetsutövning. Jag tycker det är väldigt rimligt att restauranger, barer, evenemangsarrangörer ska ha möjlighet att välja, ska kräva vaccinpass eller inte. Det borde ju vara en del av liksom fri näringsfriheten helt enkelt. Men däremot tycker man ska fundera över, är det här som är mest effektivt för att få upp vaccinationsgraden? Är det här, just den här inskränkningen av våra mänskliga rättigheter, det som kommer att fungera? Jag tror ju inte det. Och jag är mer orolig över att man inte på ett bättre sätt har lyckats kontra den, vad ska man säga, alternativmedicinska rörelse som gör att exempelvis är väldigt många gravida kvinnor som tvekar inför att ta vaccinet. Jag läste häromdagen att det är en hel förlossningsavdelning i Göteborg där samtliga har testat positivt. Det är otroligt allvarligt att man har lyckats skrämma gravida kvinnor från att ta det här vaccinet på ett sätt som riskerar både deras men också deras kommande barns hälsa. Så att jag skulle hellre se åtgärder som är mer riktade mot de grupper vi vet inte har tagit vaccinet.
Ja, bara kort två saker. Alltså, om vi här, låt oss säga att coronavirus hade en dödlighet på 40%, då kunde vi tala om de här åtgärderna, sådana här tvingade åtgärder. Då skulle det vara motiverat, men i det läget är vi inte. För det andra så tycker jag att det är udda att inte bara den svenska staten utan många andra stater i världen just nu är så angelägna om att befolkningarna ska vaccinera sig. Det är nästan som att man vill att det är just de här vaccinerna som är tillgängliga just nu, mRNA-vacciner, att det är de som ska användas eftersom man har investerat så mycket politiskt kapital i det. Det finns ju bättre vacciner på gång, till exempel helvirusvaccin som kommer i vår så att säga. Varför väntar man inte på det? Varför är det så viktigt att det sker just nu? Det tycker jag är svårt att förstå.
Jag tror att det handlar väldigt mycket mer om att man vill försöka få slut på den här pandemin snarare än att det skulle vara en fråga om politiskt investerat kapital. Om man är på något vis fortfarande övertygad om att man ska kunna få trycka ner den här smittan till i princip noll. Det tror jag är omöjligt, men däremot så kan ju ett vaccin göra det möjligt att leva livet på ett någorlunda normalt sätt igen. Och samtliga regeringar i världen är jag övertygad om vill nå den punkten så fort det bara går, därför att det är dyrt att befinna sig i en pandemi.
Jag tänker också att det vi måste ha med oss här på något vis, det är ju att jag tror att det var senast jag var med i veckopanelen så pratade vi mycket om Folkhälsomyndighetens flackande hit och dit och att det har varit svårt att veta, ska man ha munskydd i tunnelbanan, ska man inte ha munskydd i tunnelbanan? För skulle man det, nu behöver man inte det och nej men du vet så.
Nu ska man det om det finns risk för trängsel.
Men det jag tänker är att nu har man också sagt att det är upp till varje näringsidkare att bestämma till exempel då om man ska ha covidpass på deras restaurang, om vi säger. Och det där tycker jag är ganska intressant. För att någonstans så blir det som att då släpper vi samhälle eller ansvaret till någon som inte har någon som helst kompetens att bedöma det här överhuvudtaget. För att alltså, Kenneth på Kenneths pizzeria är säkert superbra på att baka pizza, men bedöma smittspridningsläget i Sverige, det tror inte jag att han är kompetent till. Och därför så tycker jag att det blir ett slag i luften totalt att säga att man får bestämma själv om man vill att ens besökare ska uppvisa covidpass eller inte. I så fall så är det ju rimligt att säga att antingen så bör man kräva det på alla näringsställen som har en kapacitet över ett visst antal besökare. Eller så bör man inte ha en sån rekommendation överhuvudtaget. För det här blir ju inte ens en rekommendation. Det blir ju lite att Kenneth på Kenneths pizzeria får känna efter själv.
Det blir ju principiellt väldigt konstigt också att man ska redovisa sin medicinska journal för sin lokala pizzabagare eller 19-åringar som klipper ens biljett i biokön.
Absolut.
Och där lämnar vi pandemiläget för idag.
And here's the truth. The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest.
Det var igår torsdag som det var ett år efter stormningen av Kapitolium och Joe Biden talade på det här viset i samband med en ceremoni i kongressbyggnaden där allting hände. Hur ser vi på händelsen idag? Var det ett reellt hot mot USAs demokrati? Vad säger Hanna Wagenius?
Nej, men det är klart att det var det. Det handlade trots allt om människor som fysiskt bröt sig in i Kapitolium för att hindra den pågående demokratiska processen av att bekräfta den nya presidenten. Om inte det är ett hot mot demokratin så vet jag inte vad. Sen har vi tack och lov sett att de här människorna lyckades man få ut från kongressen. Man kunde fullfölja bekräftelsen. Man kunde åtala och döma de som har genomfört det. Men vi ska inte vara naiva nog och säga att det där var egentligen inget problem. För det var det, absolut.
Var placerar du händelsen, Jonas Lundgren?
Jag skulle nog säga att den här händelsen som sådan var naturligtvis allvarlig och det är någonting som man måste se seriöst på alla vis. Däremot så tror jag inte att den här händelsen som sådan var ett hot mot demokratin. Det stora hotet mot demokratin, det är ju vad som har lett fram till att en samling vettvillingar stormar in i Kapitolium. Och den rörelsen av det som man kanske från början skulle kunna kalla för rednecks eller generella puckon som Donald Trump liksom har lyckats mobilisera och tala till. De har bevisligen en helt annan syn på demokrati än vad vi har i övriga USA och vad vi har i övriga västvärlden.
Men du anser inte att demokratin hängde på en skör tråd alltså för ett år sedan?
Inte på grund av stormningen av Kapitolium. Däremot så har demokratin i USA hängt på en skör tråd ända sedan Donald Trump valdes till president, skulle jag våga påstå.
Mm. Och Johan Wenström?
Ja, jag tycker också att händelsen som sådan naturligtvis var väldigt allvarlig. Jag tycker fortfarande att det är oklart hur spontant detta var eller hur organiserat detta var. Men det är klart att det som hände var väldigt allvarligt. Samtidigt kan jag tycka när jag lyssnar på Joe Biden i det här klippet att det används väldigt mycket överord så att säga, kring den här händelsen, med tanke på att Joe Bidens demokratiska parti under 4 års tid ifrågasatte 2016 års val och öppet hävdade att den folkvalde presidenten var spion för främmande makt. Men det har man glömt bort, så att säga. Så jag kan nog tycka att båda sidor i amerikansk politik har en skyldig, så att säga, en skuld i hur det offentliga samtalet och demokratins institutioner har utvecklats i Amerika under de senaste 4 åren. Jag tror att vi överhuvudtaget i USA, men kanske i väst i allmänhet, är på väg in i ett politiskt klimat som liknar mer en sorts demokratur än en demokrati, där det viktiga är att vinna oavsett om man står till vänster eller höger. Det viktiga är att vinna och driva sin linje oavsett kostnader och oavsett folkvilja egentligen. Och jag tror att det som hände den 6 januari är ett utslag för det, men det finns också många andra exempel på vänsterkanten.
Hanna Wagenius.
Ja, jag är orolig för att Johan kanske har helt rätt i det här han säger om att vi är på väg mot ett sånt samhälle. Det som är grejen med demokrati är ju att alla som ställer upp måste vara beredda att förlora. Och är man inte det, då har vi inte en fungerande demokrati längre. Man måste acceptera ett nederlag i ett valresultat, annars så funkar inte systemet. Och det var ju det som var det stora problemet med Trump, skulle jag säga. Och jag är ju också orolig över att vi ser den här stormningen av Kapitolium bara utifrån vad som hände och inte vad som hade kunnat hända om bara saker hade gått lite annorlunda. Föreställer att de hade fått tag på någon av politikerna. Föreställer vad som hade kunnat hända med den personen. Föreställer vad det hade gett för följdverkningar. Vi kan liksom inte bara se på det som en isolerad händelse. Jag kommer ihåg hur jag satt och tittade på det här på tv när det pågick, och man tänkte liksom att men gud, ska de inte få bort dem därifrån, nu verkar de komma väl nära, och herrejösses, de är ännu närmare, de krossar rutor, de tar sig in, det här är ju inte klokt. Mm. Vart är polisen, vart är de någonstans? Och det vi ska väl vara glada att vi har väsentligt mer oberoende myndigheter i Sverige än vad man har i USA. Jag tror inte att en statsminister hade kunnat hålla tillbaka polisen på något sätt om det var någon försökte storma riksdagen i Sverige, tack och lov.
Häromdagen såg jag en dokumentär om den här stormningen som finns på SVT Play. Stormningen av Kapitolium, 1,5 timme, en brittisk dokumentär. Och när jag ser den så känns det som att det var en hårsmån från att man hade börjat skjuta vilt mot de här personerna. Polisen var ju underläge tidigt också. Så den kan jag rekommendera. Den svenska debatten om Kapitolium. En del debattörer hävdar att det har gjort försök i inrikespolitiken här att koppla ihop de mest subversiva delarna av republikanerna och även mobben då på Capitol Hill med svenska partiet till höger. Den där diskussionen, är den relevant? Behövs den? Jonas?
Alltså jag tycker man ska passa sig väldigt noga för att överhuvudtaget liksom frånta de här människorna deras liksom politiska tänkande. Det är väl klart att vi kan naturligtvis tycka att de har fel.
Nu är du tydligen i USA igen. För ja. Min fråga gällde den svenska debatten, så att säga, om den var relevant.
Alltså, ja, men jag kommer dit.
Ja, för okej. Mm.
Och samma sak är det ju naturligtvis här, att man kan säga att men folk som bor i glesbygd och ser jobben försvinna samtidigt som man tecknar nya avtal med Migrationsverket från kommunens sida, och sen så blir det ännu hårdare konkurrens om jobben för att det kommer flyktingar och så vidare. De röstar på Sverigedemokraterna, och sen så säger man att det gör de bara därför att de inte vet bättre. Jag tror att det här sättet som man arbetar för att på något vis frånta människor deras politiska tänkande, det kan inte heller vara acceptabelt i en demokrati. Om man röstar på Sverigedemokraterna får man anta att det är för att man tycker att de har den bästa politiken. Och då bör man ju fråga sig från de andra partiernas sida hur man själv ska övertyga väljarna om att man har en annan politik och att den är ännu bättre. Det är ju någonstans det som är själva poängen. Alltså, oavsett om du stormar Kapitolium eller röstar på Sverigedemokraterna eller vad det nu kan vara, inga jämförelser naturligtvis, så är det faktiskt så att en man eller en kvinna, en röst, både i USA och i Sverige. Och att kalla dem för mobb eller någonting liknande, det blir liksom problematiskt.
Hanna?
Nej, men jag tror att vi ska vara medvetna om att alla som lever i en demokrati inte nödvändigtvis är demokrater och framförallt inte nödvändigtvis bryr sig om den del som jag tycker är underskattad i västerländsk demokrati, nämligen de mänskliga rättigheterna, de individuella friheterna. Det är väldigt lätt när man känner att man tillhör en majoritet att tycka att de här minoritetsrättigheterna, de kan vi faktiskt strunta lite i, för vi får ändå som vi vill. Och då får du en icke-liberal demokrati som du exempelvis har i Ungern och som vi kan se kryper allt närmare på fler ställen. Vi ska inte underskatta det. Det finns absolut sådana problem, men vi måste vara tydliga med att skilja mellan när vi bara tycker olika och när det faktiskt handlar om att man vill ha olika system för beslutsfattande.
Johan Rundahl, här är du snäll.
Ja, din fråga gällde väl om det görs så att säga paralleller i svensk debatt till det som händer 6 januari. Och så är det ju absolut. Jag tycker att det har varit närmast ett sorts firande av den här händelsen i svensk press och att man gärna har dragit långtgående paralleller till svensk inrikespolitik. Till exempel läste jag en artikel i Expressens kultursidor som hävdade att Moderaternas Johan Forssell på något sätt är samma andas barn som då pöben den 6 januari. Och det är ju anmärkningsvärt, minst sagt, att man gör den typen av liknelser.
Då går vi in på slutvarvet i årets första veckopanel. Veckans person får alltid panelisterna i uppgift att utse eller veckans ord eller citat. Och Jonas, kan du tänka dig att börja?
Ja, det kan jag göra. Det är väl kanske snarare en dokumentär, skulle man kunna säga. Det är SVT som nu har lagt ut en dokumentär om de norska SS-frivilliga. Som är väldigt intressant.
Är det veckans dokumentär som du utser?
Det är veckans dokumentär, eftersom jag inte vet vad dokumentärskaparna heter.
Ja, okay. Mm.
Men det är en väldigt intressant historia om hur illa det kan gå om man satsar på fel häst. Hur goda intentioner man eventuellt än skulle kunna tänkas ha. Och det där är någonting som vi ju har sett i Sverige också. Har ju haft frivilliga som har stridit för Waffen-SS under andra världskriget. Det finns bra dokumentation av det av Bosse Schön och av Anna-Lena Lodenius bland annat. Men den dokumentären är fängslande och väldigt intressant, så den rekommenderar jag alla att se. Mm.
Johan Wenström?
Ja, jag stannar kvar i USA. Veckans person för mig är John McWhorter, som är en afroamerikansk lingvist, mycket framstående lingvist och musikhistoriker, tror jag, som precis har släppt en ny bok som heter Woke Racism, som tar ett skarpt analytiskt grepp på woke-rörelsen och wokeismen i USA och hur den enligt hans mening sviker svarta genom att hävda att sådant som objektivitet, matematikkunskaper och komma i tid att ha rätt svar är ett uttryck för white supremacy. Han presenterar den här boken i Sam Harris podcast Waking Up, som jag vet inte om det spelades in i veckan, men jag lyssnade i alla fall på den i veckan och jag tyckte att det var ett oerhört tankeväckande samtal. Så för mig är John McWhorter veckans person.
Det blev ett boktips också. Och Hanna Wagenius, vad har du?
Ja, jag uppehåller mig lite mer i närområdet, höll jag på att säga. Jag får ofrivilligt meddela att min veckans person, det är Vladimir Putin. Med tanke på dels naturligtvis det som sker i Ukraina, dels det som sker i Kazakstan, men också det faktum att det är ju hans påverkan på de här gasleveranserna som faktiskt driver upp elpriserna runt om i Europa och som i förlängningen även drabbar Sverige med högre elpriser. Så att, tråkigt nog måste jag säga att Putin är nog veckans storspelare på den politiska arenan i alla fall.
Och i början på nästa vecka så är det Folk och Försvar-konferens som det alltid är så här års. Digital blir det, men jag kan tro att man kommer tala en hel del om det säkerhetspolitiska läget och Ukraina och ultimatum om NATO från Ryssland och så vidare. Så att det där kommer det bli mer av. Hanna Wagenius, jurist och lokal centerpolitiker, var med i panelen. Jonas Lundgren som är aktiv i Vänsterpartiet men även i Ölfrämjandet. Och Johan Wenström som är statsvetare och forskare inom svensk politik. Stort tack för dagens aktiviteter.
Tack. Tack så mycket.
Det här var årets första podd. 2022 års första fredagsintervju är inte gjord ännu, men den kommer nästa vecka. Plus ännu en veckopanel förstås. Jag hoppas att ni som lyssnar är stärkta efter helgerna, inte försvagade åtminstone, och att ni får en bra helg med lagom mycket snö. Tack för idag. Vi hörs igen. Och tänk själv.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.